Tja Christian.
Tja.
Hur är läget?
Jo, det är ganska bra.
Ganska bra?
Jag har varit vaken av hostbarn på natten.
Ja.
Så kan det vara.
Vincent är också hemma, han är också sjuk. Hur går det på jobbet då?
Det går ganska bra faktiskt.
Rycklab.com eller?
Ja.
Du sa förut att vi inte ska ta upp det.
Ja, jag tar inte upp det. Nej, men vi försöker promota vår forskningsgrupp lite som då... det är lite pinsamt kanske.
Ja, men du sa så här, men det är liksom lite så här att slå sig för bröstet. Att alla labb har ju olika namn.
Ja.
Men det är väl... ni gör ju spännande saker och smarta saker.
Absolut. Det tycker jag själv i alla fall. Nej, men det är... Alla forskningsgrupper har ett behov av att synas. Det är så vi får pengar och det är så människor vet om vad vi gör.
Hur många är ni som forskar?
Vi är väl typ 12.
Och du är då handledare för de här då? Hur funkar det?
Så jag är forskningsgruppsledare. Så jag leder liksom en grupp av andra personer inom ett forskningsområde.
Och det är ämnen som du också tycker är intressanta förstås? Och så...
Ja, absolut.
Och sen så... Och det är på Huddinge sjukhus?
Mm.
Men det ligger under Karolinska? Eller?
Just det. Så Karolinska institutet finns på massa olika sjukhus. Liksom.
Det är ju doktorander då som doktorerar och skriver.
Doktorander, studenter, lite olika.
Och vad är det för ämnen som du handleder just nu?
Ja, det är ju framförallt de sjukdomar vi håller på med. Tvångssyndrom, dysmorfofobi som ibland på svenska kallas inbillad fulhet. Och sen hoarding, samlarsyndrom. Då. Det är egentligen olika saker kring dem. Vad de beror på, vilka orsaker... Och följder de har. Och vad man kan göra åt dem. Så mycket handlar om att hitta nya behandlingar som folk kan få.
Och hoarding pratar vi bland annat om i ett annat avsnitt som heter Vad är poängen med att samla? Men du, idag har ju du bjudit in någon som inte har något med de där ämnena.
Nej.
Så vi är lite utanför din comfort zone.
Lite så.
Men han, Martin Forster.
Ja.
Han måste ju vara världens bästa pappa tror jag.
Ja.
Alltså om man har skrivit böcker så måste man ju vara världens bästa pappa.
Annars borde man inte få skriva dem. Och jag tror han kommer ha med sig ett barn hit också så det blir supertrovärdigt.
Okej, så det kommer bli lite barnljud i bakgrunden?
Ja, det kommer barnljud också.
Får vi se. Är du en bra förälder själv?
Tillräckligt bra.
Världens bästa pappa?
Nej. Nej, men jag tror inte att man behöver vara det eller måste vara det.
Nej.
Jag är ju i allmänhet inte så mycket för att man ska försöka vara bäst eller förbättra sig själv eller se sig själv som ett renoveringsobjekt hela tiden. Men jag försöker vara en bra pappa.
Inte en dålig pappa?
Nej, men lite högre ambitioner har jag än så.
Martin Forster är legitimerad psykolog och forskare på Karolinska institutet. Han är trebarnspappan från Åkersberga som började studera teknisk fysik, men för att försöka bli mindre nördig blev han psykolog. Han har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, har skrivit 2 böcker och svarat på frågor om barn i Dagens Nyheter. Martins vision är att ge råd baserade på forskning och inte åsikter.
Välkommen Martin!
Tack så mycket!
Vad roligt att du är här!
Ja, tack! Det känns härligt.
Du har Raoul?
Ja, precis.
Eller uttalar man så?
Raoul säger väl. Raoul. Det är väl den svenska versionen tror jag, av Raoul.
Hur gammal är han?
Han är 4 månader. Och har lite matproblem. Så det är därför jag har med honom här. För jag måste liksom försöka få i honom lite mat medan vi kör. Det går ganska bra. Han sväljer.
Ja. Vad är poängen med att vara en bra förälder? Enligt Martin Forster.
Ja, det är väl det här. Att man får glada barn. Man har igen det väldigt mycket. Och ett annat svar är kanske att man får en bättre ålderdom. Att man får lite... Man kan väl säga att man bäddar lite för senare i livet.
Men är det inte så att barn skiter i en sen när man blir stor? Jag menar, hur ofta träffar man sina egna föräldrar?
Jo, det där är intressant också. Jag läste en undersökning som handlar så här om farsor som är frånvarande efter skilsmässa. Då tänker man ju så här, ja det borde ju liksom kosta. Det borde ju drabba dem på något sätt. Men det finns väl lite tecken på att de har liksom mindre kontakt med sina barn och så där. Men det var inte uppenbart att de hade sämre relation till sina barn än morsorna som har varit närvarande hela tiden under hela uppväxten. Det är så otacksamt. Så det ligger någonting i det. Men samtidigt så tror jag att barndomen är ju inte liksom bara någonting som händer när barnen är små, utan det pågår ju upp genom tonåren. Och om man jobbar och försöker vara en bra förälder under hela den perioden, så är ändå chansen större att man fortsätter att ha en bra relation senare i livet.
Men är det så att det är viktigt för barnet, för barnets långsiktiga utveckling, att man är en så kallad bra förälder?
Jo, alltså det är väl det egentliga svaret. Om man ska säga så här, varför ska man vara bra förälder, så är det ju för barnens skull. För att föräldraskapet spelar roll. Det är ju tydligt på massa olika sätt. Det är hur barn påverkas av sina föräldrar. Det är så självklart att man inte behöver ens forska om det. Och samtidigt så kan man väl säga att en del kanske menar att ja, men det spelar inte så stor roll, utan det är mest generna som avgör hur det blir ändå, så att skitsamma. Men så är det inte, hävdar jag, utan jag kan med liksom ganska säkert påstå att det spelar stor roll, och det har särskilt i vissa lägen stor betydelse. När barnen hamnar i lite kriser och sådär, hur man agerar då som
situationer.
Ja.
För jag föreläser ihop med en kille, vi föreläser under temat vad beror psykisk sjukdom på, och han kör ju, han är ju väldigt genetiskt intresserad. Och han menar ju att det påverkar inte barnet så mycket som man tror, föräldrarstilen, om man inte är en superdålig förälder.
Nej.
Utan barnet kommer bli som det blir i stort sett ändå. Det kan ju vara så att barnet tycker mer eller mindre om sin förälder för all del.
Så vadå? Är det... Mer än 2+ är inte nödvändigt.
2+ menar jag.
Alltså av en 5-skala. Så om du får ju betyg 2+
enligt honom, så om du är bara en normal bra förälder eller inte, det kommer inte ge ditt barn psykiska sjukdomar eller så?
Nej, det ligger någonting i det. Och då är de studier man bygger det på, där handlar det just om psykisk sjukdom. Så det går inte åt helvete för barnen om föräldrarna inte är fullständigt koko. Mm. Men däremot liksom all variation däremellan, vilken relation man har, hur barnen mår i största allmänhet, hur de klarar skolan och sådär. Där kan man ju se variation ändå. Och särskilt då när det är lite utmanande situationer, man börjar en ny skola eller man hamnar i någon svårighet av något slag. Hur agerar man som förälder då? Det har
Men tycker du att det är provocerande när man säger som han, jag sa precis?
Ja,
eller nej, kan det vara en liten avlastning också för den enorma press som man ändå sätter på föräldrar, att de varje dag liksom sätter sitt livs barns hälsa på spel genom att göra fel och sådär?
Ja, nej men absolut. Jag brukar själv säga det, för att de som jobbar som jag då med att ge råd till föräldrar och så, hamnar ju lätt i den sitsen att man skuldbelägger föräldrar. Att alla de här goda råden som man känner att man inte kan klara av att leva upp till, det blir jäkligt belastande. Så det, dels är det bra på det sättet att ta upp att det är inte bara föräldrarnas fel om det går dåligt. Men sen är det ju också sanningen. Jag håller ju med i grunden om att en stor del är genetik. Det visar ju de här studierna som du pratar om. Alltså mycket handlar om det, vilken sårbarhet man har med sig. Men sen då om man har ett barn som har någon slags medfödd sårbarhet, då är det ju frågan om, vad gör man som förälder om man ser att sitt barn inte vågar gå fram till andra barn på lekplatsen? I det läget, när man står där, då är det ju väldigt tydligt hur föräldrar kan agera olika. Att en del är kanske lite bättre på att lotsa fram, pusha lite lagom, medan andra inte gör det, är passiva och sen kanske undviker lekplatsen helt och hållet för att det är bara jobbigt att vara där. Och då ger man ju inte riktigt det barnet en chans att liksom övervinna den där lilla sårbarheten man har med sig.
Jag tänker lite grann så här att, alltså att vara en bra förälder, jag har gjort lite saker i mitt eget liv i form av att jag till exempel jobbar hemifrån för att kapa så mycket tid som möjligt i trafik och kommunala transporter. Jag har gått ner i arbetstid och tjänat liksom mindre pengar. Nu har jag ju så en fru som tillåter de möjligheterna då. Men det gör jag ju för att kunna vara bättre och mer närvarande.
Och enligt, du gör det? Ja, alltså det var ett sånt beslut?
Ja, men det är ju för att jag känner ju att jag tittar på, alltså om jag såg objektivt på mig själv och på andra, så tycker jag att folk lägger alldeles för mycket tid på sig själv och arbete.
Ja.
Än vad, för att jag blir stressad över det här faktumet att vi har ju bara haft dagis och förskola i Sverige i vadå 60 år.
Ja.
Och i hur många delar av världen överhuvudtaget har vi där båda föräldrarna arbetar?
Ja, ja, ja.
Alltså ur ett globalt perspektiv. Ja. Så är det en relativt nytt fenomen där föräldrar, när barnen blir vi liksom par månader bortlämnade till liksom någon som tar hand om dem.
Ja.
Jag menar, det har ju funnits kanske bland rika människor.
Ja.
Har det funnits
ja,
då barnflick, eller vad säger jag, ammerskor och vad fan ja. Har det funnits. Men, så det känns ju relativt nytt och det känns som att de enda som vinner på det här, vilket i slutändan vi också, det är ju samhället som vill att vi ska bli skattebetalare.
Ja, just det. Komma ut i jobb fort.
Exakt. Och jag så här, blir väldigt kritisk till att det känns som att allting handlar om att samhället stimulerar mig som förälder att liksom lämna ifrån mig barnet och börja jobba så du kan börja bidra och betala skatt.
Mm, mm.
Det känns inte som att det är för barnens skull.
Nej.
Som det här systemet bygger på.
Med förskola tidigt.
Mm. Ja, och liksom att båda föräldrarna ska jobba fan karriär och... Sen så det här hyperkonsumtion ska vi inte ens, det ska inte vi prata om i det här programmet. Men som är någonstans en grundsten i varför vi jobbar så jävla mycket. För att vi tror att vi behöver allt vi köper. Liksom. Men, så att jag har gjort aktiva val där. Och, men någonstans så säger Christian här nu att det är ju helt onödigt.
Ja.
Men har du inte gjort den valen för din egen skull lite grann också? För att slippa sitta en timme i bilkö på morgonen?
Jo, men det är ju för att jag hela tiden stressad över att jag vill ju vara en bra förälder. Ju. Mm. Jag vill ju kunna...
Är det så verkligen? Det är inte så att du känner bara, fan vad skönt det vore att slippa sitta i bilkö?
Nej, men så här, om jag vänder på det, om jag inte hade barn så hade jag ju gärna velat ha mer karriär inom någonting och utbilda mig och börja jobba och ha en arbetsplats och ett sammanhang man kan vara i. Det gillar man ju.
Mm. Absolut.
Men har man en son som är 10 och en dotter på 4 och det är skola och fan, läxor och det ska...
Ja.
Men jag tror... Nu behöver jag inte tydligen göra det. Nu kan jag skita.
Du kan släppa det. Nej, men jag tror så här att man får lite grann släppa de där studierna om genetik. För att de visar som sagt om det går riktigt illa för barn. Om de någon gång under livet utvecklar liksom en allvarlig psykisk sjukdom eller halkar snett i livet rejält. Men de säger inte så mycket om liksom hur människor trivs i livet. Alltså om man känner att livet har ett värde och en mening. Och det är väl det som är dina valgrund. Du ligger väl inte oroad för att det ska liksom gå åt helvete vid den barn, gissar jag. Utan jag antar att du gör det här för att du vill ha det bra tillsammans. Att du vill träffa dem och att du vill liksom kunna vara där när de växer upp. Och det är någonting som är, tycker jag, värden som man inte får svar på i de här studierna om genetik.
Nej. Ja, just det. Lägger inte in den parametern.
Nej.
Men om man ska komplicera det hela lite ändå så tänker
man,
är det inte en hake på något sätt att man är trots allt 100% sina föräldrar genetiskt så att säga?
Ja.
Och jag tänker mig att många när de är unga gör någon slags uppror mot föräldrarna och tycker de har gjort fel och är dumma.
Mm. Just det.
Och ju äldre man blir, desto mer uppenbart tror jag det blir för folk att de blir allt mer sina föräldrar.
Ja,
är det inte så, eller?
Jo, men så är det också.
Och det är ju på något sätt, borde ju vara så. För 100% av mina gener som gör alla mina proteiner som utgör min hjärna har jag fått av min mamma och pappa.
Mm.
Så det vore ju väldigt konstigt om jag skulle kunna bli så otroligt annorlunda än dem.
Absolut.
Och, och det inkluderar ju också, tänker jag mig, min stil som förälder, mitt sätt att relatera till rädslor om jag vill jobba hemma eller inte. Alltså liksom på något sätt får man ju det också. Så på så sätt blir det svårt att skilja upp, liksom, tänker jag med vad som är medfödda faktorer som jag ärver av dem och vad som är mina egna val.
Ja.
Eftersom mina egna val baseras på de proteiner jag har i hjärnan.
Ja, det gör de ju. Fast de baseras också på det du möter i livet. Det du råkar möta i livet.
Ja.
Så att, jag menar, både jag som förälder har ett liv utanför familjen och barnen har ett liv utanför familjen. Och så tar man med sig de erfarenheterna in i familjen och blandar in liksom en faktor som inte... Annars skulle man vara helt liksom dömd att bara gå bli en exakt kopia av någon mix av mamma och pappa. Men så är det inte. Utan alla de här erfarenheterna, och det visar också den där forskningen, att den har ju i regel mycket större inflytande. Det som händer utanför familjen än det som händer i familjen. Det är också lite intressant. Så att det är det som ger oss lite hopp om att vi ändå har en frihet i livet, tycker jag.
Men det är ju också, min mamma brukar säga det så här, men var bara beredd på att det blir inte som du tänkt dig.
Nej.
Och det kan ju vara de yttre omständigheterna, kompisar som de hamnar med i tonåren som gör att de kan hamna i missbrukssituationer eller göra saker som du aldrig ens skulle kunna inbilla dig att ditt barn är kapabel till att göra.
Nej, precis.
Och det är ju väl en erfarenhet som hon med sina vänner har fått. Att man kan vara jättebra föräldrar. Jag dömer ju inte andra föräldrar efter min mammas påstridighet om att de kan vara jävligt bra föräldrar. Det betyder inte alls. Liksom.
Absolut. Nej, men det är väl det. Man måste ha med sig båda de här sakerna. Att man kan inte styra vad som kommer hända med ens barn. Men det har någon slags betydelse och det är meningsfullt att man försöker finnas där och bidra till barns utveckling. Det, så är det.
Och det blir väl en fråga om moral och etikskola egentligen.
Ja.
Så att man hoppas att barnen kan ta beslut där de i svåra situationer kanske.
Ja, att de tar med sig det de har hemifrån. Mm. Ja.
Men du har ju då ägnat ganska många år nu åt att förstå hur man borde agera mot barn och även mot sina medmänniskor kan man väl säga.
Ja,
och även att ge råd kring det och så, som ju blir väldigt konkret.
Ja. Och självgott. Ja.
Men apropå självgott så har ju jag ett tag också trott att du var professionell dansare tidigare. Och spridit ut det till andra människor.
Hur fick du för dig det?
Jo, för att i en gemensam föräldragrupp så fanns det ett par där båda var professionella dansare. Och på något sätt blev det en sammanblandning av er. Så jag har sagt till andra forskare på KI att Forster, han har ju varit professionell dansare innan.
Sen har du gått
på KTH och hoppat av. Liksom. Det var ju inte alls lika ädelt. Men jag har hellre varit intakt i alla fall.
Ja, men bra.
Ja, men du har lite en sån här dansarkropp kan man få för sig.
Det är roligt också hur man först tänker att man får ett intryck av att du är smärt i kroppsbyggnaden till när någon säger så här, men han är dansare, då blir man helt plötsligt spänstig.
Ja, precis.
Man
precis.
Ändrar uppfattning.
Inte en mager forskartyp utan så här.
Precis.
Men för att komma tillbaka till frågan då, så blir ju ändå den liksom ofrånkomliga frågan som jag tror också alla som läser dina råd i DN undrar och så är: blir man en bra förälder? Är du en bra förälder själv så att säga av att ge alla de här råden?
Nej, det har jag ju tänkt på. Att när jag väl står där och ska få på barnen kläder på morgonen och klockan tickar så blir jag ju galen. Jag blir galen verkligen. Och alla goda råd som jag ger flyger all världens väg. Jag tillämpar inte ett enda av dem. Likaså mina barn liksom är ängsliga och sjåpiga. Då ger jag ju ofta råd om hur man ska vara. Det glömmer jag helt. För att man dras in som förälder så lätt i en dans med barnen. Jag gör det i alla fall.
Ja.
Där jag triggas liksom av det som händer. Och också där jag kanske inte liksom riktigt har tagit hand om och förebygga problemet. Jag har inte sovit tillräckligt. Jag har inte liksom förberett det vi ska göra på morgonen. Jag har inte ordnat någonting så att barnen är sysselsatta. Och så står jag där mitt i situationen. Och då hjälper mina egna råd mig ingenting i princip.
Nej.
Så är det.
Sen är det väl också så att du har ju tre barn.
Mm.
Jag hörde ju någonting som jag tycker var ganska fint. Och det är tänkvärt. Mm. Det är ju faktiskt också det här att vi alla människor har ju olika behov.
Ja.
Och om man nu ser på att man har tre barn med tre olika behov.
Mm.
Så kan du faktiskt vara en bra pappa till ett av barnen. Eller två av barnen. Mm. Men vara en ganska dålig pappa för det tredje.
Mm. Ja, jag tycker det är väldigt bra perspektiv också för att då ser man ju lite grann föräldraskapet som en relation. Att jag ska få en relation till det här barnet och det ska funka liksom ömsesidigt.
Just det.
Inte att jag ska vara en förälder som ska liksom på något sätt odla mina barn.
Precis.
Och sen så kan man ju tänka sig också att man får acceptera då också, inte bara då att, ja, men, för där närmar man sig också en brännande fråga. Så här, kan det vara så att man till och med tycker olika bra om sina barn?
Mm.
Älskar man dem olika mycket? Alltså det där är ju väldigt känsligt att närma sig. Och samtidigt är det ju sånt som barn under uppväxten tänker på hela tiden i massa familjer, såklart. Så att jag tror att det är bra att acceptera på något sätt att relationerna kan se olika ut utan att nödvändigtvis behöva gradera dem eller värdera dem på något sånt där sätt.
En annan aspekt av det här tänker jag mig att många som blir föräldrar sa för inte så länge sedan att de älskar varandra överallt. De skulle starta en familj och allt skulle bli fantastiskt. Och sen 3 år senare så hatar de varandra och skiljer sig.
Ja, det känner jag inte igen. Nej.
Det finns, jag har läst om sånt.
Det finns exempel.
Ja, det finns sådana.
Nej, men att det är tydligt att föräldraskapet kan bli en stor belastning i relationen. Att
absolut.
På något sätt är man kanske oförberedd eller har svårt att hantera att man, att allt har blivit väldigt annorlunda och så. Mm. Och något som slår mig när jag läser dina böcker är att det skulle ganska mycket av de strategier man använder på barn som du föreslår, hur man ska hantera, vara uppmuntrande och alla möjliga olika saker skulle ju egentligen passa lika bra på en vuxen. Men vi har liksom, tror jag, många, inte alls samma ambitioner med vuxenrelationer som relationer till barn.
Nej. Nej, och det där är jätteintressant. Alltså det är många som kanske hamnar i parterapi eller familjerådgivning och såna här saker när man väl har ett rejält problem i en relation. Men det är ju ganska få som jobbar förebyggande eller när man bara har lite problem. Mm. Så att det har du verkligen rätt i, att det så ser det ut. Med barn, det finns en uppsjö av böcker om så här ska man uppfostra sina barn och så. Men jag har inte sett så många böcker som handlar om så här gör ni för att få en jättebra relation tillsammans. Mm. Det finns såklart, men det är inte alls samma mängd.
Och de är väl inte ofta så liksom färdighetsbaserade heller. För dina böcker är ju väldigt baserade på att lära sig nya beteenden och hur man ska dosera beteenden, så att säga, sådana saker.
Just det.
Och mycket av det skulle väl egentligen kunna användas för att förhindra att man hatar barn, hatar varandra,
och
kanske
barn.
Och barn, tre år efter födelsen.
Absolut.
Kollapsat, eller?
Ja, men verkligen. Det är en jättekul tanke. Jag har inte tänkt riktigt så, men jag tror också att ett skäl till att det inte finns så mycket kan vara att jag tror många upplever att en kärleksrelation ska vara någonting naturligt. Mm. Och om jag då går och läser en bok, så här ska jag göra för att få en bra relation, så tror jag att man kan uppleva att man förtar lite grann av den här naturliga liksom blomstrande kärlekshistorien, som kanske inte ens finns längre då. Men i alla fall, att det känns kanske lite manipulativt nästan, att
oromantiskt.
Nu ska jag läsa en bok, en instruktionsbok här. Gör, säg 5 kärleksfulla saker varje morgon så kommer du få en bättre relation. Men jag tror ju i praktiken så tror jag att det skulle vara jättebra om man kan hantera det här att det inte blir någonting som man gör liksom med distans och så.
Nu har inte jag tänkt igenom det här, men en liten teori skulle ju kunna vara att det känns som att en vuxen relation har man ju valt själv. Ja. Barnet är ju där för att stanna, så att säga.
Just det.
Och därför så tar man ju hand om det på ett annat sätt och bearbetar såna här, tack vare såna här böcker som
man
skriver.
Man är tvungen.
Ja, eller man vill på ett annat sätt. Men om man läser en relationsbok, vilket jag skulle också tycka, precis som Christian säger, att det är ju ypperligt upplägg.
Mm. Mm.
Men då kanske man känner så här, men vänta nu, om vi behöver en bok så kanske inte det är rätt.
Nej.
Kan man då säga.
Precis.
Men det kanske är fel tänkt ändå. Jag menar, behovet finns ju om man verkligen vill vara tillsammans ändå. Folk går ju i parterapi.
Jag menar det. Och just att man kan kanske börja lite tidigare då, innan man hamnar där.
Martin, varför är det viktigt att du i din bok skriver så mycket om forskning? För du beskriver ju väldigt tydliga problem och du baserar dina, skulle jag säga, väldigt tydliga råd på forskningsresultat som du presenterar.
Mm.
Är det så att det är viktigt just här, eller kan alla en åsikt om det här, så att säga?
Jo, men det är just det. Alla har en åsikt om föräldraskap och hur man ska vara. Och det var väl lite det jag kände när jag skrev boken, att jag tyckte det var viktigt där för att lyfta fram den forskning som finns. Sen ska man liksom inte överskatta forskningen och tro att den kan ge ett exakt svar på alla frågor. Men jag såg den bristen och jag tycker att det är intressant att försöka lyfta fram det mer, så att man kan utgå från det och sen så får man diskutera vad man tycker och olika värderingar och så.
Men hur kommer det sig att så många andra tycker att det är, så att säga, fritt fram att ge andra råd och berätta vad som är sant i det här utan att bry sig om forskning just i det här fältet? I många andra fält skulle det verka
konstigt,
svagt, så att säga, och sakna trovärdighet. Men här så är det, verkar vara mycket fritt fram. Eller?
Jag tror att det är för att det är någonting som berör de allra flesta. De allra flesta är föräldrar eller har åtminstone haft föräldrar. Och därför så har man ofta en åsikt. Man bygger väldigt mycket på sina egna erfarenheter och de värderingar som man har fått med sig hemifrån. Och det kan ju också då bli väldigt känsligt i diskussioner om föräldraskap och barn. Och så här. Det blir ju ofta ganska laddade diskussioner om rätt och fel, för att det blir så personligt. Har jag gjort fel? Påstår den här personen att jag har gjort fel i alla år och förstört mina barns uppväxt, till exempel.
Mm. Det har ju talats en del om curlingföräldrar och föräldrar som försöker sopa alla problem med barnets väg. Och att barn idag liksom möter, i alla fall många barn, genomsnittsbarnet möter väldigt mycket mindre påfrestningar och saker. Och man kan oroa sig då, hur ska det gå för dem här när de blir större, om mamma och pappa har krattat så mycket framför dem. Och,
just det, åker de på en hård smäll sen?
Ja, har de uppmuntrats ihjäl när de har fått höra att allt de gör är perfekt och att de har gjort en jättefin teckning och är bäst på att dansa och bäst på allt?
Mm. Jag tror det. Nej, men det ligger någonting i det. Alltså, det finns ju... det kom ut någon bok här för några år sedan som heter... en amerikansk bok, Generation Me. Att den unga generationen idag är mer självupptagen än tidigare. Och även en svensk bok på samma tema som handlar just om det här, hur skolelever idag kan liksom börja överklaga sina låga betyg och sådär. Att de tycker att de är värda någonting bättre. Och det, jag tror att det finns en sån utveckling där barn kanske de senaste 20 åren har fått mer feedback och hamnat i fler situationer där man tävlar och mäts på olika sätt. Så att man liksom får kanske oftare höra då att man är bra, att man duger, att man är liksom på alla möjliga vis okej, utan att man kopplar det på något liksom faktiskt sätt till vad barnen gör eller så. Och då blir det lite ihåligt. Det där hänger också ihop med självkänsla. Där självkänsla, ja men säg de senaste 30 åren, kanske 20, har varit hårdvaluta när det gäller barn, att man ska ge dem självkänsla. Och till och med så i USA så hade man ju på mitten 80-talet där, det var det som hetast, då satsade man massa federala medel i budgetar för att höja barn och ungdomars självkänsla. Att man tänkte att det här kommer att förhindra en massa problem av olika slag.
Kan man bara beskriva, vad är självkänsla? Det är ett ord vi använder jättemycket både med vuxna och barn, men vad betyder det egentligen?
Enkelt uttryckt, vad man tycker om sig själv. Tycker jag om mig själv? Värderar jag mig själv som person? Inte liksom hur jag presterar, hur duktig jag är på olika saker, utan bara mig själv som person. Mm. Man tycker om sig själv. Tanken är ju då att om jag tycker om mig själv i grunden, då kommer jag inte behöva kompensera och göra massa saker som jag riskerar att må dåligt av. Utan då kan jag vara ganska cool när det går dåligt eller om det går bra för den delen.
Men om vi då tar ett fågelperspektiv på det här, för det här tycker jag är intressant ju. Målet med barn, att barnen mår bra och blir... Mm. Alltså om man tittar på sin egen omgivning så tänker man så här, vilka utav mina vänner mår bra? Mm. Alltså, lycka är inte pengar har vi konstaterat och... Mm. En god självkänsla och ett bra självförtroende verkar ju vara att man inte strävar efter att hela tiden förbättra sig. Det verkar vara en ganska härlig tillstånd, tycker jag verkar vara. Mm. Och då är det ju självkänsla. Ja. Så det är ju målet.
Ja. En vanlig anledning för folk att söka psykiatrisk eller psykologisk vård är ju att man vill ha bättre självkänsla eller att ens barn ska få bättre självkänsla.
Visst.
Och... då blir frågan lite, vad gör man för att få bättre självkänsla?
Ja,
som förälder då?
Precis, ja men både och. Alltså, det klassiska svaret det är ju ungefär så här, om du hade bättre självkänsla, vad skulle du då kunna göra som du inte gör idag? Vad skulle du vilja göra? Vilka relationer skulle du vilja ha? Så att man får reda lite grann på vad är det den här människan tänker och menar med självkänsla. Om vi säger att ja, men då skulle jag kanske kunna få träffa en tjej eller jag skulle kunna bli bättre på att lära känna nya människor eller våga hoppa på den här utbildningen exempelvis. Då är ju lösningen ofta är ju att försöka jobba med de sakerna som man faktiskt vill kunna göra i livet. Och släppa lite grann det där med självkänsla. För om det är en sak man vet med självkänsla så är det att man frågar barn så här. Tycker du om dig själv? Då är det en del kanske som svarar ja. Och det är bättre än de barn som svarar nej. De mår i regel bättre de som svarar ja. Jag tycker om mig själv. Men bäst mår faktiskt de barn som svarar så här. Jag vet inte. Jag har inte tänkt så mycket på det. Alltså att inte vara så upptagen av sig själv. Det är ju generellt när det gäller psykisk ohälsa. Att inte rikta tankarna och uppmärksamheten inåt så mycket. Utan vara... lite mer utåtriktad och ta in världen.
Har du några konkreta råd då som de flesta föräldrar skulle kunna använda sig av?
Om vi tar det här med självkänsla som vi pratade om. Det här, hur får man ett barn att slukas upp av aktiviteter och engagera sig i relationer? Alltså det viktigaste det är ju att försöka att hjälpa barnet. Om det står inför en uppgift och känner jag kan inte, jag vill inte, jag vågar inte. Att hjälpa barnet med själva uppgiften. Okej, men hur ska du tänka här då? Vad kan första steget vara? Hjälpa dem över de där små trösklarna och ge lagom mycket stöd. Backa undan när man märker att nu börjar det gå av sig själv. Det är utmaningen. Det man hamnar i som förälder är ofta att försöka övertyga barnet om att du kan visst eller om det har gått dåligt någonting. Du är bra på massa andra saker. Man försöker liksom ta en genväg till självkänslan genom att försöka förklara och övertyga barnet om att det duger ändå som det är. Och det tänker man ju då ska vara en tjänst, för att man vill ge barnet en känsla av att jag har ett villkorslöst värde även om jag inte klarar av det här. Men i praktiken så lämnar man ofta barnet då lite grann i den här situationen, för att barnet vill ju där då kunna lösa den uppgiften och mår också i regel bättre av att liksom fokusera och tänka på det istället för att tänka på sig själv. Ja, men jag kanske duger ändå då och sådär, va? Så att det är väl ett råd. Prata om det barnet står inför, oavsett om det handlar om rädsla eller brist på motivation eller vad det nu är. Någonting.
Och då ska man liksom prata igenom och försöka hjälpa igenom dem genom uppgiften.
Yes.
Och inte genom att racka ner på dem för deras dåliga självkänsla.
Det ska man inte göra. Då är vi inne i det där dåliga. Ja.
Du Martin, tack så hemskt mycket för att du kunde komma och berätta om allt det här smarta som du har lärt dig.
Tack så mycket. Hoppas det hjälper någon.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.